Vår predikotext idag på domsöndagen är alltså evangelietexten. Herrens ord genom evangelisten Matteus, kapitel 25 och verserna 31 till och med 46. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig, eller som främling eller naken, eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Tiden är någonting märkligt. Vi tänker ofta på tiden. Vi mäter den med klockan. Vi planerar den, vad vi ska göra av våran tid. Vi funderar på att tiden går snabbt eller långsamt. Men det är inte alltid som vi tänker på vår nådatid, utan vi tänker på tiden som någonting som bara fortsätter att ticka på, dag efter dag, vecka efter vecka. Våra texter idag på domsöndagen, de är en påminnelse om att tiden tar slut. Tiden här på jorden, den varar inte för alltid. Våra liv är begränsade. Med våra texter idag så sätter Gud liksom upp en stoppskylt. En stor blinkande stoppskylt. Och så säger han: stanna upp och fundera på tiden. I våran predikotext idag, då beskriver Jesus hur det ska vara på domedagen. Och en sak som vi lägger märke till både i predikotexten och i episteltexten, det är att på domedagen, då kan ingen stå emot Jesu röst. Vi läser ju annars i evangelierna om att Jesus predikar och många struntar i att lyssna. Många slår dövörat till. Vi kan känna igen det. När vi vittnar om Jesus så är det ofta som folk inte lyssnar. evangeliet blir predikat, men människor har fullt upp med annat. De kanske inte har tid att lyssna. På den sista dagen, säger Bibeln, då kommer ingen att stå emot Jesu röst, utan alla kommer att kallas ut ur sina gravar. Alla folk ska samlas inför honom, står det i våran text idag. Och tänker man på det, så är det en märklig tanke. Tänk att stå där tillsammans med vikingar och människor från de gamla kinesiska dynastierna. Människor som har levt och dött för så länge sedan att vi i historieböckerna inte ens har något avtryck av dem. Men då ska alla samlas. Och när alla människor samlas så kommer vi att vara väldigt olika. Från olika århundraden, från olika årtusenden, olika kulturer och länder och världsdelar. Men vi kommer också vara lika. För att inför Gud så kommer ingen att kunna ta med sig sina livvakter för att hålla andra på avstånd. Och tiggaren som kanske folk har tagit omvägar runt kommer att få stå sida vid sida med bankdirektören. Inför Gud så är rikedomar, berömmelse, popularitet helt oviktigt. Men det är lätt för oss att tänka att domsöndagen, den talar om en dom som ska avgöras. Det är lätt för oss att tänka på den yttersta dagen som oviss. Hur ska det gå? Så är det inte. Domen är redan avgjord. Domen på den yttersta dagen är det att Gud offentligt förkunnar sitt domslut. Det är inte så att han där ska väga dina handlingar plus i ena vågskålen alla goda handlingar du gjort och minus i den andra vågskålen alla dåliga handlingar du gjort och se vad som väger tyngst. Istället är det så att Jesus, Guds son, sändes till världen den första gången. Inte för att döma världen, utan för att rädda den. Jesus kom till jorden för att rädda världen. Det är därför vi läser i evangelierna om hur Jesus vandrade runt, helade sjuka, tröstade de som var ledsna och sörjde, och hur han förkunnade syndernas förlåtelse genom tron. Det var för att rädda världen. En människa blir inte förklarad frikänd för första gången på den yttersta dagen. Utan det blir en människa när hon säger: jag är en syndare, men jag förlitar mig på Jesus för min frälsning. På den yttersta dagen så dömer inte Gud i första hand handlingar. Det är egentligen inte handlingarna och synderna, verksynderna, som dömer jätterna i den här berättelsen. Utan det är avsaknaden av tro på Jesus. Det är otron som fördömer. För synderna, till och med för dem som förföljer Jesus, som Paulus gjorde innan han kom till tro. Till och med för dem som försöker att jobba det hårdaste de kan för att propagera mot den kristna tron. Till och med för dem har Jesus dött och återuppstått. Det finns inga synder som Jesus inte har betalat priset för. Men otron att säga: det kan jag inte tro, eller det vill jag inte tro, det ställer människan utanför nåden. Någon beskriver nåden som ett paraply som skyddar människan, inte från regn, men från dom. Men den som ställer sig utanför paraplyt blir blöt. Jesus talar dock om gärningar i våran text idag, eller hur? Gärningar som vittnar om tron eller otron. Han talar om människorna på hans högra sida, de han kallar fåren. Och han räknar upp saker som de har gjort, goda gärningar. Men fåren på Jesu högra sida, de följer fåraherdens röst. Just för att de är får. Just för att de är troende. Just för att de tillhör Jesus, så följer de honom och gör hans gärningar. Det är inte tvärtom, så att om en get följer Jesus tillräckligt länge så blir den ett får. Så är det inte. Utan fåren följer herdens röst. Just för att de känner den. De känner igen den rösten. Någon sa det väldigt klokt. Goda gärningar gör inte en kristen. Men en kristen gör goda gärningar. Vi blir inte kristna genom att hjälpa de sjuka. Vi blir inte kristna genom att ta hand om de nakna. Men eftersom vi är kristna så vill vi göra det. De goda gärningarna som Jesus nämner, det är inte de som fäller avgörandet till slut. Det är inte så att han säger, jag har granskat era liv och jag har hittat flera bra saker här och jag tycker nog ändå att det väger över till eran fördel. Han säger inte så. Och det är ingen personlig lista över goda gärningar han läser upp. Han säger inte, Rickard Lindmark, du har gjort det här och det här och det här, därför får du komma in. Eller hur? Utan han säger samma sak till alla troende. Tänkte ni på det? Därför att de som är kristna, de handlar i tro. Själva känner de inte igen de goda gärningarna. Det är också intressant. Man kan tycka att man inför en domstol, när man blir frikänd, bara ska jubla och vara glad. Men de troende i Jesu berättelse, de säger, har jag verkligen gjort det där? Det kommer jag inte ihåg. Har jag verkligen hjälpt dig när du var naken och gett dig kläder eller gett dig mat när du var hungrig? Det kommer jag inte ihåg. Har jag gjort det verkligen? Det kan vi känna igen hos oss själva. För en kristne så är det inte alltid så lätt att räkna upp sina goda gärningar. När man läser i Bibeln om att tron bär frukt, rik frukt, säger Jesus. Rik frukt i goda gärningar. Då kan vi ibland tänka, gör den det hos mig? Och så tänkte människorna i våran text idag också. Det där känner jag inte igen. Vi får vara väldigt tacksamma över att Gud, när han ser på oss, ser våra handlingar i tro. Inte våra handlingar enligt vår gamla människa. Det finns jättemycket han skulle kunna anföra mot de kristna där på domens dag. Man gör inte det. Det är ungefär samma sak med människorna på Jesu vänstra sida. De får inte heller höra en lång syndakatalog individuellt. Vilka olika synder de har gjort sig skyldiga till. Om det är skattefusk eller om det är mord. Eller om det är otrohet. Eller om det är lögn. Utan istället talar Jesus om vad de inte har gjort mot honom. Han talar om vad de inte har gjort mot honom. Avsaknaden av tro gör att de inte har älskat Gud. Ändå är jag säker på att många där på den vänstra sidan skulle kunna anföra många saker. Hänvisa till många saker som de har gjort som är bra. De har hjälpt andra människor kanske. Kanske har skänkt pengar till välgörenhet. De kanske har lånat ut pengar till fattiga. Men ändå, ni har inte gjort det, säger Jesus, mot mig. Ni har inte handlat i tro på Gud. Våran text idag, den talar om det som man brukar kalla den dubbla utgången. Den dubbla utgången. Vid livets slut finns två alternativ för människan. Antingen himmelen eller helvetet. Våran text idag talar tydligt om att helvetet är inte bara en bild. Inte bara ett sånt där tomt hot som man som förälder kanske kan ta till ibland. Lyssnar du inte nu blir inget godis på ett helt år. Helvetet är en realitet, förstår vi, av våran text idag. Det är en verklighet som sällan nämns i kyrkan. För människor vill inte höra om det. Människor tänker antingen det är otäckt att behöva tänka att jag kan hamna där. Eller så tänker man det är otäckt att behöva tänka på att andra kan hamna där. Och det är ju helt rätt. Det är ju skrämmande tankar. Men kyrkans uppdrag är inte att berätta för folk det de vill höra. Utan att berätta för folk det de behöver höra. Människor idag och i alla tider behöver varningen för helvetet. För även det här budskapet är faktiskt till för våran frälsnings skull. Det är till för att Gud vill att vi ska veta allt vi behöver veta. Man kanske kan likna det vid en vägarbetare som har ställts upp på en väg och fått i uppdrag stå här med en stoppskylt och stoppa alla bilar. Bron 1 kilometer längre fram har gått sönder. Och fortsätter de att köra så störtar de rakt ner i avgrunden. Du måste stoppa alla bilar som kommer förbi. Tänk om han då säger, ja, men de hade så trevligt i bilen. De sjöng och spelade och de verkar ha det så bra. Jag vill inte störa med såna här tråkiga nyheter. Det blir en så lång omväg om de ska vända och köra åt andra hållet. Nej, jag tänkte, de får köra vidare. Vilken brottsling, eller hur? För en kristne att säga, ja, alltså jag vet ju det här om den yttersta domen och helvetet. Men alltså jag vill inte att någon ska bli ledsen. Jag vill ju inte att någon ska bli arg. Det är tyvärr att se mer till sin egen bekvämlighet än till andras eviga väl. Även detta budskap är till för vår frälsning. Och det är en varning också till oss. Men himmelriket får vi höra i våran text idag. Himmelriket är också en verklighet. Himmelriket är inte bara något man kan trösta folk med när de är ledsna. Ibland kan man ju säga så när någon är nedstämd. Du, det blir säkert bättre. Det blir säkert bättre om ett tag. Det går över. Himmelriket är inte Guds sätt att säga, oh, men det blir säkert bättre om ett tag. Det går nog över det där. Utan himmelriket är en realitet. Ingen förhoppning, utan en verklighet. Så finns nu ingen fördömelse, skriver Bibeln, för dem som är i Jesus Kristus. De som har fått ikläda sig Jesus genom dopet eller genom ordet som nått hjärtat, de behöver inte vara rädda. Inte ens för domedagen. De behöver inte vara rädda för Gud. trots att han är helig, trots att han kräver att vi ska vara heliga. För vi får tillräkna oss Jesu handlingar, Jesu lydnad, Jesu död var för oss, liksom hans uppståndelse. Guds löften, förkunnar Bibeln, kan inte bli om intet. Gud kan inte ändra sig och säga, jag kanske var lite för snäll ändå, det här med frälsningen av nåd, jag ångrar mig. När Gud har lovat, så håller han det. Annars kan det ju vara så med människor, att de lovar och sen säger de, jag förstod nog inte riktigt vad det innebar, mitt löfte. Jag kommer inte att kunna klara det. Ni kanske har varit med om det någon gång. Så säger inte Gud. För han vet när han lovar vad det innebär. Himmelriket. Det blir ett andra Eden. Ni kanske har funderat på det någon gång. Hur var det i Edens lustgård? Innan syndafallet. När människor och alla djur levde i fred. När allting var perfekt. Himmelriket blir en andra lustgård, men större. För den ska rymma alla troende genom alla tider. Den nya Eden kommer till och med att bli bättre. För där kommer ingen att falla i synd. Där kommer inte synden att få någon plats. Människan behöver inte vara rädd för att kanske falla bort ifrån nåden och lydnaden mot Gud. Vi talade om tiden i början. Och då sa vi att tiden här på jorden, nådatiden som människan får på sig att lyssna till Guds ord, den är begränsad. Men det finns en andra nådatid. Den i himmelriket. Som inte handlar om att lyssna på Guds ord innan det är för sent. Utan som handlar om en tid som vi har fått oss skänkta av nåd. Den tiden, om man nu kan kalla det tid i evigheten, får inget slut. Och där kommer vi inte att behöva kämpa med vår egen svaghet. Vi kommer inte att behöva be Gud om förlåtelse för vår synd, för vi kommer inte att synda. Men den tid vi har här på jorden, den ska vi ta vara på. Vi tar med oss det från dagens texter. Den tid vi har här är knapp. Låt oss ta vara på den. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, tack för att du varnar oss för att våran tid här är utmätt. Tack för att du varnar oss för att helvetet finns på riktigt. Men tack också för att din varning om att tiden är knapp också är en uppmuntran. Och en glädje för den kristna. Vi vill inte leva för alltid på en jord som är full av synd. Och där vi ständigt måste kämpa med våra egna tillkortakommanden. Tack för löftet om himmelriket. Tack för att du förklarar att det finns på riktigt. Och att det är dit vi är på väg. Tack också gode Gud för att du förklarar för oss. Att vi blir dömda, inte på grund av summan av alla våra gärningar, utan på grund av våran tilltro, våran förlitan på Jesus. För oss finns då ingen fördömelse. Amen.